If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Den här veckan är vi så glada att HelloFresh är vår samarbetspartner. Ni ska få ett riktigt fint erbjudande, men innan dess så vill jag berätta varför jag just väljer HelloFresh. Just nu så kliver jag in i en intensiv högsäsong på mitt arbete på Handelsträdgården och jag känner både lättnad och lycka när den här lådan från HelloFresh står utanför dörren när jag kommer hem sent på kvällen. Alla ingredienser och recept finns med i lådan och den här veckan ska jag laga och äta några tidigare favoriter och prova ett nytt recept. Asiatisk nötfärsbowl med citrongräs och rostade sesamfrön på torsdag. Och på fredag då har jag bjudit hem några väninnor på stekta rotselleriplättar med rostad potatis och zucchinisallad. Och kanske ett svalt glas rosé. Och det finns flera anledningar till att jag väljer HelloFresh, förutom då de goda rätterna och fina råvarorna. Det är ingen bindningstid. Det är lätt och smidigt att göra uppehåll ifall man inte behöver lådan en vecka. Men sen går det också bra att öka upp antalet personer. Om man till exempel ska bjuda hem vänner eller så önskar man kanske laga extra så det räcker till en matlåda. HelloFresh gör jobbet och gör mitt vardagsliv enklare och godare. Jag tycker också att ni ska testa och har därför nu ett superfint generöst erbjudande till er kära rosor. Gå in på hellofresh.se och använd koden FRESHROSEN i ett ord och få upp till 1359 kronor i rabatt på era fem första kassar om ni inte provat HelloFresh ännu, plus fri frakt på den första matkassen. Ni kan också använda koden ifall ni har varit kund tidigare och avslutat ert abonnemang för över 12 månader sedan. Och nu kanske vill prova på nytt igen. Tack HelloFresh!
Där inleder vi veckans röda vita rosen. Vad roligt att jag höll på att säga välkommen till dig i min nya omnipotenta roll. Men jag har ju fått komma hem till dig i vanlig ordning. Vad fint det är idag, solen skiner.
Nu börjar allting slå ut. Det är så vackert. Det är den här skira vårgrönskan som är den allra bästa. Är det inte så? Är inte trädgården som vackrast nu?
Är det inte lite klischéartat att svara ja på den frågan?
Nej.
Ändå? Nej.
Maj och september, det är mina månader.
Jaha, vad gör du i juli då?
Juli, då dricker jag rosé.
Men, nej, jo, ja, men absolut. Men det är också det här paniken som lätt kan drabba ändå. Att man måste liksom titta 360 grader öppna ögon. Man kan liksom inte sova.
Nej, men lite grann så är det. Och sen när det har varit så kall vår, då blir det väldigt stressigt helt plötsligt. För allt ska ner i jorden på en gång. Jag har inte planterat ner mina luktärtor.
Är det nu jag ska säga, men herregud, Victor. Nej, jag förstår dig.
Ja, du, har du planterat ner dina?
Ja, det har jag faktiskt. Jag petade dessutom ner på en lyssnares uppmaning, bara lite random frön liksom, i mitten. Och så får jag se vad som händer med dem. Så
vad spännande.
Det lite, ja, det blir spännande. Så det är roligt. Men du tar ner någonting. Jag träffade Hanna Hellqvist i veckan via radiolänk.
Ja.
Och då började hon rya om vår podd och att trädgård är den nya kvinnofällan. Apropå att man liksom inte hinner allting och så bara, ska man få dåligt samvete för att man inte har liksom petat ner luktärtan. Lite som att man ska ha dåligt samvete över att man inte har tränat istället för att vara glad över att man har tränat. Förstår vad jag menar?
Men vad då är det ett kvinnligt fenomen då? Ja, det kanske är. Det är mest kvinnor som håller på med trädgård. Nej, jag vet inte.
Ja, men om man företalar dem, liksom, och det gäller ju fortfarande att hålla ordning på det yttre och anpassa sig till någon slags liksom, kommersiell skönhetsnorm.
Ja.
Och sen glider vidare in på inredning och nu är vi ute i trädgården och allt det här har ju förstärkts av pandemin. Vi liksom håller på och boar om oss. Så in i bomben. Och i något läge så upptäckte jag så här, men vad hände? Varför skriver jag inte en briljant bok istället? Inte för att jag tror att jag kanske skulle... Uppenbarligen har jag inte lyckats med det hittills. Men alltså, jag går ju ut i trädgården.
Ja, men trädgården är ju, tycker jag, en fristad. Verkligen inte en fälla. Det är ju där jag mår bra. När jag får stänga av telefonen och slippa svara på frågor och skrota omkring och vara ful.
Exakt. Och sen då, för att ta det här vidare då...
Ja.
Hannas resonemang, så tror jag att hon har fel. Och nu kommer jag göra en referens. Eftersom min svärmor, Margareta Strömstedt, fyller 90 år den 19 maj. Eller har fyllt när det här publiceras. Och hon skrev väldigt mycket om Elin Wägner, som ju skrev en bok som heter Veckaklockan. Och det var liksom kvinnorörelsen. Och där handlar ju också om att man ska... Miljötänket och hållbarhetstänket fanns ju med där som en del. Och då tänker jag att man liksom ändå... Genom att vara i jorden får mer förståelse för liksom, sammanhangen och vad som är meningen
i både livet och framtiden. Jag tycker att det finns något tillfredsställande att vara delaktig i kretsloppet. Att det man tar från jorden, det ger man tillbaka i komposten. Och sen sår man ett frö, äter upp det man har skördat och sen så slänger tillbaka blasten i jorden. Och så är man delaktig där hela tiden.
Så därför tycker jag Hanna Hellqvist,
Hanna,
som jag tycker så mycket om och som vars trädgård är också helt underbar ur ett hållbarhetstänk och sådär också, och alla hönorna som hon numera sover med, jag såg på Instagram också, att trädgård i själva verket är en befriare för kvinnor.
Ja, verkligen. Vi bjuder in henne till vårt näste, eller hur?
Har och, vi ett näste?
Ja. Jag tyckte det lät bra.
Vad gör vi där?
Vi pratar, eller du pratar, Jenny.
Ja,
en annan person som jag gärna vill bjuda in, det är Hampus Näsvold. Han som du skickar obekväma sms till.
Alltså han?
Kan vi bjuda in honom? Jag visste ju inte vem det var när du berättade om det här i förra avsnittet. Men nu har jag googlat och upptäckt den här fantastiska personen. Vilket geni! Jag tittade på hans program nu när jag var på Öland. Trevlig helg som går på SVT. Alltså det här är ju det roligaste jag tittat på länge. Jag låg och skrek av skratt i soffan när han är kassörska. Kassörskan Therese. Har du sett det?
Ja, det vet jag. Jag älskar det. Är
väldigt... Nej, men nu vill jag också skicka sms till Hampus.
Ja, då, och där kommer vi då överskrida... En gräns för vad som är lämpligt.
Ja.
Jag kan ju då meddela som en utveckling på den här historien att Hampus har svarat. Och i själva verket själv var lite... För han svarade ju också på mitt sms.
Ja.
Innan jag hade gått ut offentligt med denna skam som jag kände. Och då drog han ett skämt om kärringar och bib. Alltså bag-in-box. Och då tänkte jag så här, men nu kan inte jag svara på det här för snabbt. För du vet, den här gamla vanliga liksom, sms-terrorn. Så jag svarade inte. Och då trodde han att han hade dragit ett kärringskämt som hade landat snett helt enkelt. Eftersom jag då uppenbarligen var den. Alltså det blev väldigt komplicerat, du hör här.
Så jag hör.
Men allt är
tror inte du att Hampus skulle kunna vara en bisittare här i podden? Tror du att han vill sitta med oss två medelålders?
Nej. Det tror jag faktiskt inte.
Jag skickar ett sms och frågar.
Ja, för fan. Jag har ju kämpat som en dåre med steppsalvian. Och sen de två senaste åren, och de har stått praktfulla i flera år.
Ja.
De två senaste åren så har de här späda plantorna precis när de är på väg upp blivit uppätna. Och jag har ju trott att det här är mördarsniglarna. Och försökt på ett ekologiskt sätt bli av med de här. Med ölfällor, med... Ja, det gick dåligt, jag kan berätta mer om dem sen. Och också med... Ferromor.
Järnsulfat.
Järnsulfat.
Jag tror att det också kallas för snigelfritt i butiken.
Korrekt.
De här blå kornen.
Ja. Det funkade ju kanske bra för sniglarna. De äter upp de där, som går och drar sig tillbaka sina hålor och somnar in.
Precis, de blir mätta direkt utav de här kornen.
Men det hjälpte ju inte, för att de här små späda Steppsalja-plantorna har ju blivit liksom mumsade på.
Men då undrar jag, blir de uppätna, är det rötterna som blir uppätna eller är det bladen?
Bladen
som blir uppätna.
Och då spårade jag en hel massa feta gråsuggor.
Mm-hmm. Är det de, tror jag? Ja, det kan det ju vara.
Och så la jag ut det på Instagram. Och tack du lyssnare som faktiskt delade med dig av att du har exakt samma erfarenhet. Att steppsalvian just blir uppäten av gråsuggor.
Det kände inte jag till. Jaha, de är förtjusta i den.
Jag vet inte.
Äter de upp hela plantan så kaläter bladen. Gnager i sig. Är det bara små...
Stubbar, ja. Ja, som knappt stubbar. Orkar liksom upp ur jorden längre.
Och vad gör man då? Vad har du gjort?
Nej, men vad då? Vad ska jag göra?
Jag är ingen expert på gråsuggor.
Nej, men de har ju bara inte orkat upp. Och sen har de blivit uppätna hela tiden. Så att det har ju bara blivit tomt. Eller en liten stubbe. Och nu har de ju ändå orkat upp för andra året.
Men du sa ju något om någon potatisfällor. Vad är det?
Jag fick ju också då tips från lyssnare att man tar en god, saftig, krispig potatis och sen så skär man den på mitten och gröper ur ett litet hål och så vänder man lilla hålet neråt och så lägger man potatisen där. Jag har lämnat det där på landet nu så att det är en väldigt stor chansning för att antingen så har ju vildsvinen upptäckt den här potatisen och liksom bökat runt och förstört hela min jättefina rabatt. Eller så är det bara gråsuggorna som har strukit med.
Mm, det återstår ju att se. Jag tänker också, för gråsuggor, de trivs ju i fuktig miljö. Att du kanske ska låta jorden torka upp där. Med regnet kan man inte göra så mycket åt. Men jag tänker om det blir tillräckligt torrt att de försvinner.
Då har de ju redan hunnit dö.
Ja, men vattnar du där mycket i den här rabatten?
Niklas Erik Jesus.
Ja, det är han som vattnar.
Nej, men nu känner jag att jag fick en lite irriterad ton här, Victoria. Men nej, jag vattnar inte där då, men det regnar. Jag har svårt att jag sprang där och försökte fånga dropparna med en hink, men det gick inte, utan det blev blött i jorden. I vanliga fall är jag droppbevattning, så då kanske det kan vara lite enklare.
Jag kan inte så mycket om det här med gråsuggor. Det återstår väl att se då om det här med potatistricket fungerar. Det får vara som ett litet experiment då.
Ja, man måste ju också vara då att ta bort gråsuggorna när de kryper in potatisen, vilket jag inte är just nu. Men
nej.
Sen vill jag också säga att ja, gråsuggor är egentligen kompisar som då bidrar till liksom näring och luckring i jorden och sådär.
Precis, ja. Ja, det ska bli spännande att se. Det låter ju som att det är mera i gråsuggor än sniglar. För sniglarna, de har inte varit på mina salver någonsin, så det är förmodligen de här gråsuggorna. Apropå sniglar, jag har sett de första. Små snigelbebisar som kröp omkring här om kvällen efter regnet. Nu är det dags. Nu börjar kriget.
Jag vet, och det kan ju vara ojämnt också. Och då säger jag inte att det är till människans fördel. Vad gör du?
Ja, men det sägs ju så här, jag vet inte om det är en myt, men jag tror inte att det är det. Om det blir en regn i maj, då blir det ett snigelår. Så det bådar ju inte gott, om man säger så.
Å andra sidan var det en kall... Det var ju riktigt smällkallt.
Ja, men det där har jag hört. Det där är en myt. Det har inte med att det är en kall vinter. Utan det handlar mer om en regnig vår. Så att sniglarna överlever fast det blir en kall vinter.
Och uppmaningen är ju vanligtvis bara gå runt och plocka. Klippa, eller vad man nu har för avlivningsmetod.
Ja, det finns ju en massa olika metoder, men det finns ju inget universalmedel för sniglar. Som regel tycker jag att det allra bästa är om man börjar bekämpa tidigt. Och det är ju nu då när vitsipporna börjar blomma och det börjar bli plus 8-10 grader som man ser de här första små snigelungarna krypa omkring. Och de växer ju i snabb takt, blir stora och glupska väldigt, väldigt tidigt. Och gå ut på kvällen, helst när det börjar bli mörkt, kanske med ficklampa. För det är ju då de börjar röra sig ut i trädgården. Och jag brukar plocka dem, lägga dem i en hink och slänga i sjön. För jag tänker att kräftorna vill ha dem här. Sen vet jag att den norska metoden har jag provat. Ja. Då köpte jag beställde nematoder. Det är biologisk bekämpning på nätet. Jag tog livet först ut av sniglarna och så la jag dem i en hink och så hällde jag på de här nematoderna i hinken. Och sen strösslade jag ut de här döda sniglarna lite varstans. Och då kom ju de levande sniglarna och käkade upp de här döda.
Ja, är de kannibaler?
Ja, alltså? Ja, det är de ju. Det här är ju asäckligt. Men jag måste säga att jag tyckte att beståndet minskade det året jag testade det här. Så det kanske är en effektiv metod att köpa nematoder på nätet.
Det intressanta med nematoder, det är ju små
mikroskopiska maskar. Ja.
Vill vi beskriva vad som händer med sniglarna när de mumsar i sig de här nematoderna?
Ja, men de får ju i sig de här mikroskopiska maskarna som sen tar livet utav snigeln.
Ja, men hur då, Victoria?
Ja, jag vet inte hur det...
De sprängs inifrån.
Sprängs de? Nej.
Jo.
Är det så? Står det?
Skrattade jag lite, det var ju verkligen hemskt. Förlåt.
Sprängs de?
Ja. Ja, det har jag uppfattat. Det måste jag...
Jag vet inte hur det går till. Jag har inte funderat riktigt på hur själva dödsögonblicket är.
Det borde du kanske göra.
Nej, det vet jag.
En hård och kall människa.
Nej, och jag kan säga att det är egentligen bara ett djur jag tar livet av, och det är snigeln.
Hur verkar nematoder? Nu ska du få svar på talar.
Ja.
Dessa aggressiva organismer angriper skadedjur genom naturliga kroppsöppningar.
Oj.
Ja, nu går jag alltså in genom röven och munnen.
Är det här sant? Vad är det för sida du är på?
Väl inne släpper de bakterier som orsakar blodförgiftning, vilket leder till att skadedjuren slutar äta för att sedan dö. När de har dödat de skadedjur som de parasiterar återgår antalet nematoder till ett naturligt antal.
Ja, jag har i alla fall tänkt att det här är en bra metod att använda sig utan biologisk bekämpning, men det låter ju förfärligt för snigeln, men jag vet inte det.
Alltså jag älskar djur och jag har stor respekt för levande, oavsett om det är en fisk eller en björk eller en gråsugga till och med.
Björk. Men
när det kommer till mördarsniglar så kan jag säga att jag känner ingen sympati. Alltså noll! Det händer ingenting inom mig, Victoria.
Fast det hände lite grann när du sa det här med sprängningen, det måste jag nog ändå säga.
Men det var inte sprängning, de får blodförgiftning.
De får blodförgiftning.
Genom analen.
Nej, men...
tipsa om det kanske vi ska berätta vad som händer.
Ja, det är klart vi ska göra det. Det finns ju andra metoder också.
En gång på sommartorpet så skulle vi plocka just mördarsniglar.
Ja.
Och jag vet inte, jag tyckte tydligen att det här var en barnvänlig aktivitet. De var inte så gamla då. Och så här, vad ska vi göra med de här nu? Nej, men man skulle hälla salt på, hade jag lärt mig i Nyhetsmorgon.
Ja, fast det är ju också förfärligt.
Ja, det vill jag inte rekommendera. Nej. Framförallt inte för minderåriga barn.
Nej, usch vad hemskt. De krullar ihop sig och torkar.
Nej, men det var ju
hemskt. Då tror jag mer på att liksom klippa dem med sekatören. Eller långtandad sax.
Det här med att slänga in dem i frysen som vissa gör.
Ja, det har min mamma gjort. Och sen reste hon bort och hennes man Arne tog fram och trodde det var köttbullar.
Nej, på riktigt?
Ja, på riktigt.
Nej, det låter som en...
Och han var ju så upprörd för han tyckte att hon hade åkt iväg och inte lämnat någon matlåda till honom. Och det han fann var en påse sniglar i frysen.
Hur långt gick det? Hade han liksom hunnit fräsa på? Och
nej, jag tror inte att han öppnade nog upp den där och insåg att det var någon massa.
Jag har ju ändå ätit mördarsniglar.
Har du?
Ja, dock hackade. De går ju att äta, det är ju proteiner. Så att i en liksom, kanske snar framtid med klimatförändringar och så vidare, vi inte kan äta kött så kanske...
Då tar jag hellre äter mygg eller någonting
sånt. Men jag måste säga, det smakar liksom ingenting. Det var som, och det här blir jag lite orolig för min frys. Därför att den hackade, frästa mördarsnigeln lite grann serverad då med vitlöksstekt bröd och persilja och okay. Mycket salt. Det var ju lite liknande kornfärs. Alltså.
Nej, men vad är det här? Är det sånt här du pysslar med när du är ledig?
Nej, jag gör ju inte om det. Och jag gjorde inte själv heller. Det var faktiskt en kock som gjorde det. Men jag tänker så här att egentligen, och nu, det här slår mig nu, vi borde kanske tänka om. Vi kanske borde samla in dem, lägga dem i frysen, hacka dem och äta.
Nej, det där rådet tycker inte jag är något bra råd. Jag tycker vi går vidare till lite fler råd. Koppartejp säger ju många att de lindar kring sina pallkragar. Jag har inte testat, men jag har hört lite olika erfarenheter kring det här. Sådär. Så att jag vet inte om det är bästa. Sen finns det lågvoltstängsel. Där tror jag man har något. Det gnistrar till när de... Fast det kanske inte heller är snällt.
Men kommer inte den liten liksom talg också sätter sig där och så gnistrar det till också.
Ja, det har du rätt i. Är det bra verkligen? Ja, men det står i alla fall om det på nätet att det är effektivt. Mm. Sen finns det såna här galvaniserade stålkanter man kan sätta upp kring rabatter, för det klättrar de inte över. Det tycker jag låter däremot som en väldigt bra metod om man har tid att sätta upp såna här kanter. Och jag har ett litet husmorstips som jag tycker fungerar ganska bra. Jag samlar kaffesump i en skål på köksbänken. Sen strösslar jag ut det på bladen varje kväll. Bland annat på anis i soppen. Uttalar jag det rätt? Anis i sopp.
Alltså jag vågar inte öppna munnen.
Nej, tack. Hur som helst. Jag tycker att det där har fungerat ganska bra, för de gillar inte kaffesump. Så de har låtit bli bladen. Och det här måste jag ju säga, det här är min metod. Kaffesumpsmetoden.
Det låter urspännande tycker jag. En fråga bara då, är växterna då bruna av kaffesump?
Nej, men man ser ju att det blir lite så här små... Ja, det är ju ett strössel utav kaffesump, men jag tar det. Man ser ju det bara om man kommer närmare, man ser ju inte det om man står på håll. Och det är ju så man betraktar sin trädgård oftast.
Man ser inte om man kommer till åldern om man behöver...
Nej, det har du helt rätt. Det är helt korrekt.
Victorias kaffesumsmetod, strålande. Vi kanske ska slänga in att det är ju min dröm att ha några myskanker som kvackade runt. Så. Ja. Nu kan inte jag ha det för jag är inte på samma ställe.
Grodor, säger de ju också, äter sniglar. Så man kan ju anlägga, om man har tid, en damm i sin trädgård där grodorna trivs.
Men vi har så mycket mördarsniglar så då skulle jag liksom få bli ett översvämmande av grodor om de skulle...
Men har du sett de första i år? Har du sett några sniglar i år?
Ja.
Ja, du har gjort det. För ibland så kan man ju...
Du lät jag glad igen, hörde jag. Ja. Jag förstår inte alls. Ja, det har jag. Ja.
Jag tror också att ibland så ser man dem ju inte, men man ser ju att väldigt mycket blad är uppätna eftersom här är ju nattdjur. Mm. Så att ett tecken på att man har sniglar, det är ju ofta att man ser små slämmiga spår i trädgården. Och att det är väldigt, om det är väldigt mycket uppätna växter, då är det ofta tecken på att det är mördarsniglar på... väg. Och det är jättemånga som frågar mig, men hur sprids de och var kommer de ifrån? Och de kan ju komma från till exempel ett lass med jord där det finns snigelägg. Det kan komma med planter man köper hem. Och ja, det kan ju komma från en granne också. Så att man, ja, det kan ju komma lite varstans ifrån.
Jag testade ju ölfällor.
Ja.
Vilket var ju roligt. Det var ju också på förslag från en följare på Instagram. Varav jag omedelbart gick till kylen, hällde ut lite gammal surmjölk ur något paket. Sköljde ur det och skar upp en ingång till baren. Ja. Lagom som för en snigel och hans gäng. Och ja. Skulle krypa in. Hämtade en starkbärs, någon slags hantverksöl var det till och med. För det var det enda jag hade hemma. Hällde upp och ställde ut den här baren. Så grävde ner den.
Ja.
Så att den skulle liksom krypa in i själva hålet där mjölken vanligtvis kommer ut. Och så var det bar där nere. Och tanken var ju, så vitt jag förstår, att de här sniglarna skulle liksom hänga där i baren, drickas lite fulla och dö.
Mm.
Ja. Och det gjorde de, tror jag.
Men det var
trist bar, tror jag, för det var typ 3-4 sniglar bara som...
Men vet du, jag har hört att de gillar lättöl. Det ska inte vara stark öl. Det här tror jag inte är en myt.
Men alltså, har de preferenser?
Jajamensan. Testa det nästa gång så får vi se.
Okay.
Men en metod som kan vara ganska bra, det är att man kan ju lägga ut såna här olika plastbrätten. Du vet, när man köper blommor så får man ju med sig ett plastbrätte hem. Om man sätter den upp och ner i trädgården, de trivs under såna här plastbrätten. Det är en ganska bra metod också. Så vittjar man dem på morgonen, för där sitter de fast där under. Eller en plasthink kan man också ställa upp och ner. Och så kryper de in där under. Jag tror till och med att det kan vara bättre. Ja, den här metoden känner jag.
Okej, du testar den.
Kaffesumpmetoden och plastberättemetoden, det är min. Och du kör lättöl.
Och hur vet man då att man har att göra med en dum snigel?
Ja, mördarsnigeln, den är smutsbrun och den är oftast mellan 9-12 centimeter
Förlåt,
lång.
För jag bara... Ja. Om vi hade tyckt om mördarsniglar, hade vi kallat dem för smutsbruna då?
Nej, det kanske vi
kanske
inte
varit så här... Chokladbrun?
Ja, men den vanliga skogssnigeln, den säger vi tegelröd om.
Exakt.
Ja, men du har ju helt rätt. Det är vi, inget fint namn på mördarsniglarna. Smutsbrun var namnet.
Jag skulle bara vilja ställa några frågor kring leopardsniglar, för vi är lite osäkra på, tidiga forskningsstudier säger att de käkar upp mördarsniglar, eller pantersniglar heter de då.
Ja.
Men vi är lite osäkra på vad som har sagts på senare år. Jag googlade här och hamnade i den här texten. När tycke uppstår klättrar två pantersniglar upp i ett träd, halar ner sig i en snorliknande slemtråd och hänger tätt ihopslingrade medan de långa magnetliknande snigelpenisarna halas fram. Vem som befruktar vem är inte givet. Båda sniglarna är både hona och hane samtidigt. Vet du vad? Alltså det här är en text som finns på Sveriges Radios hemsida.
Men jag tyckte det lät så bra. Vad enkelt allting skulle vara. Ja. Om alla hade penisar och alla hade fiffi. Va? Eller hur?
Fiffi? Ja, det kan vi väljer att säga fiffi. Den var jättesnuskig den här texten. Och det är ändå på Sveriges Radios hemsida. Naturmorgon.
Den är naturlig skulle jag vilja säga.
Jag tror att den här texten måste ha läst, eller det här radioprogrammet måste ha lyssnats på av manusförfattaren till trollfilmen Gräns. Har du sett parningsscenen där?
Nej, det har jag inte gjort. Börjar göra
den,
det?
Ja, den för många upplever den som väldigt chockerande. Men nu när jag ser här så är det ju exakt två pantersniglar som parar sig.
Jaha.
För det är som en lång liksom, trollpenis. Liksom.
Varje gång du och jag har träffats så har jag så mycket som jag måste googla upp.
Ja, men absolut, alla som har sett den filmen, ja, ni förstår vad jag menar. Det är en spännande kanske någon tycker, också en väldigt speciell scen.
Men kan inte våra lyssnare återkoppla, är leopardsnigeln en bra snigel att ha i trädgården? Mm. Jag vill veta det. Vad säger de senaste rönen?
Bra fråga. Tack Victoria för att du sammanfattade det här ämnet. Vi har fått in så mycket frågor i vanlig ordning. Det här, jag är så tacksam över det. Det är, just
ja, men det är ju fantastiskt att ni lyssnar och är nyfikna och ställer frågor till oss. För vi lär oss saker hela tiden också.
Ja, och Helena skriver in på temat sniglar. Sen jag började odla så har jag fått in mer sniglar i min trädgård och det har stundtals dödat min odlarglädje. Men jag har bestämt mig för att det inte ska få ske, så därför vore det så härligt och nyttigt att få höra era erfarenheter. Hur förhindrar man sniglar? Bästa tips för att handskas med dem. Vilka medel ska man använda? Snigelströ eller koppartejp, andra tips.
Ja, jag kan hålla med om att man tappar ju lite geisten ibland om det är ett snigelår. Och det finns ju tyvärr inga universaltips. Då hade ju vi tagit patent på det för länge sedan. Men jag tycker de här snigelmedlen, det här järnsulfatet, det är nog det allra bästa. Och att man börjar så tidigt som möjligt att plocka och vittja fällor, strö ut snigelmedel. Det är mitt absolut bästa tips. Och att försöka förhindra dem att trivas i sin trädgård. De trivs ju under brätten, vedträn, lövhögar. Alltså där det är lite fuktigt och mörkt. Att man undviker sådana platser. Att man städar upp så att säga.
Helena fortsätter med en till fråga här. Just om bokashi, om matavfall i trädgården kan dra till sig sniglar på något sätt.
Nej, det tror jag inte att det gör. Att bokashi har ingen liksom dragningseffekt på sniglar, så det kan hon använda utan problem. Utan de är ju mest intresserade av växterna, blad, helt enkelt.
Det var det om sniglar och mördar sniglar specifikt. Ja, och det dystra sanningen är då att det finns inget universalmedel.
Nej, det gör ju inte det, utan det handlar ju om att vittja och öppna kriget så fort som möjligt redan nu i maj. Och börja vittja fällor, strut snigelfritt. Och ja, man kan ju testa de här galvaniserade kantstöden, koppartejp. Man får prova sig fram helt enkelt. Men det finns ingenting som är något universalmedel tyvärr.
Då kommer vi in på de allmänna frågorna. Vi lämnar alltså sniglarna bakom oss. Är du lättad över det, Victoria?
Ja, men lite grann. Det är ju inte något roligt ämne, men det kan vara bra ändå att läsa på lite om sniglarna och förstå vad det handlar om.
Elin har skickat in en fråga. Hjälp, jag blir inte klok på när man kan plantera ut dahliaknölar som jag har väckt upp inomhus. När jag googlar står det citat, efter risk för frostnätter är över, eller när du sätter potatisen i jorden, eller när jordtemperaturerna är x grader. Vad gäller? Borde jag rimligtvis inte kunna sätta ut dem nu och täcka med fiberduk? Eller måste jag vänta till efter järnätterna? Jag drunknar just nu bland alla dahlior som jag klickat hem och skulle gärna sätta ut dem. Men jag vill inte heller vara för ivrig och ta koll på dem efter allt hårt arbete. Det vore så typiskt mig. Vet du vad, Elin? Stor identifikation med den detaljen. För att sätta allt i ett perspektiv så tappade jag förståndet tillfälligt där vid köptillfället i våras, eftersom jag glömde att jag klickat hem från ett ställe innan, så köpte dubbelt 50 knölar. Plus att jag har alla knölar jag övervintrat och delat från förra året. Elin, det låter som du kommer få en fantastisk trädgård, men vi måste ju hjälpa dig. Victoria, hjälp Elin.
Ja, det här är ju en av de vanligaste och nästan den svåraste frågan som jag får på våren. När kan man ställa ut sina dahlior och pelargoner och sommarblommor, tomatplanter och så vidare? Och då är det ju så att det kan bli frostnätter ända in i juni. Men det är klart att man ställer ut dem tidigare. Men man får hålla lite koll på väderleksrapporten. Det kan ju inte jag riktigt svara på när de här järnätterna kommer. Och då räcker det oftast med att man lindar in och täcker dem med en fiberduk. Något så lätt luftigt material.
Men vad då? Låt säga att Elin planterar ut sina 50 knölar.
Ja.
Sen bara, oj, det kommer bli minusgrader. Ska hon då gå och linda in 50 knölar?
Det får hon göra.
Det blir ganska mycket fiberduk.
Absolut, det blir mycket fiberduk. Men det är lite grann så det är att vara trädgårdsägare. Och om man har köpt på sig ett 50-100-tal med dahlia. Då kan den här fiberduken vara en väldigt väl investerad.
Jag känner så mycket med jag känner igen mig så mycket, Elin. Jag hade kunnat göra exakt samma sak.
Ja. Men så här är det med trädgård. Man måste kolla väderleksrapporten, speciellt då man har förodlat väldigt mycket växter. Eller till exempel planterat ut sommarblommor alldeles för tidigt, som väl ganska många gör. Då måste man ha koll på natten. Och den här våren har ju inte varit särskilt roligt. Det har ju varit minusgrader nästan i mitten in på maj. Och sen också när jag får de här frågorna, då framgår det väldigt sällan var alla bor. Uppe i Umeå, där är det väl fortfarande snö. Så där är det ju för tidigt.
Nu är jag rädd, jag tycker du låter arg nu, Victoria.
Ja, men
jag är konflikträdd.
Du behöver inte vara konflikten, men jag kan inte svara på när järnätterna infaller. Utan man måste själv ha koll på det här. Ja.
Men okej, men om jag hade varit Elin och lyssnat på dig nu, då hade jag sagt, nej men gud, jag väntar med att sätta
nej,
ut dem.
Nej, hon ska inte vänta. Hon kan sätta ut dem nu, men hon får koll på tempen. Även du, Jenny, kan ska ha koll på tempen.
Ja.
Själv har jag problem med min egen kroppstemperatur, som du vet.
Visst, är inte det en sån här corona-effekt också? Det fanns ju en period, det har avtagit nu med vaccinen kommer, jag har antikroppar så nu struntar jag fullkomligt i det. Men hela förra året så blev man ju expert på sin egen kroppstemperatur.
Jaha,
jag visste inte ens när jag försökte skaffa barn hade jag koll på temperaturstegningar. Så
just
på
det, man skulle kolla nej det gjorde inte jag. Jag har ju inte haft corona så jag vet ju att min temperatur har med andra saker att göra.
Det kanske också är för att du inte var en neurotisk människa. Förhållande till covid.
Nej,
men jag skulle
inte.
Ju gå och jobba hela tiden och träffa en massa människor.
Ja,
då vill man
förstår.
Inte smitta. Och då var det så här, 37. Jag trodde jättelänge att jag hade feber när jag hade 37,5. Men det hade jag inte. Det var ju bara.
Men nu har ju du haft covid. Har du tagit sprutan förresten?
Nej!
Nej?
Jag är för ung, vill jag bara få tillfälle att säga.
Ja, det är du, ja. Vad dum jag. Det tänkte jag inte på. Du är så klok, Jenny, ja. Så jag tänker alltid att du är äldre
än vad du
är.
Tack för att du
frågade. Själv ska jag få sprutan i Philadelphia-kyrkan på lördag morgon. Tänkte då kanske man även kan få syndernas förlåtelse, en oblat, möjligtvis.
Ja. Du kan också be en liten, eller läsa en dikt faktiskt, av Britt G. Hallqvist, som ju har skrivit många psalmer bland annat.
Hon, ja.
Finns tyvärr inte med oss längre. Men hon har skrivit en dikt om en gråsuggan. Det är en av hennes mest kända faktiskt. Vill du att jag ska läsa den?
Gärna.
Tänk att Gud är bekant med gråsuggan. Hon som är så liten och ful. Ingen tycker om henne. Utom Gud kanske. Ja, för annars skulle han väl inte ha skapat henne. När hon kryper fram under sin sten ropar han. Hej gråsugga. Det är skönt att ha någon som säger hej till en.
Men det var fint.
Men den är ju så söt.
Nej, men den var fin.
Ja, och tänk om vi alla... Vi är ju alla gråsuggor, liksom.
Va?
Nej men liksom ja, nej men alltså man har ja, man kan alltså man är där man är och ibland är man en gråskugga och ändå har man en plats på jorden.
Och någon som tycker om en, ja. Gud.
Ja, det behöver inte vara Gud, om man inte tror på Gud så kan man
kan det vara Jesus
om det, ja, eller
någon annan kanske.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Vi har inte pratat om hur Kristi himmelfärd har varit.
Nej, hur var Kristi himmelfärd?
Kristi himmelfärd var helt fantastiskt. Jag känner mig lite extra kär i Polsvetsan. För vi har fått umgås och säga hej till varandra. För det hinner vi aldrig göra just nu. Så vi satt i bilen 5 timmar ner till Öland och satt och pratade och lyssnade på radion. Och sen har vi fått äta frukost tillsammans och röjt i huset, städat ur vintersmutsen och musbajs.
Alltså, nu blir jag så rörd så jag börjar gråta på riktigt.
Ja, men du vet när man får så här tid till varann. Mm. Att man hinner se varann och hinner prata med varann och fråga hur man mår och sådär. Det här var bra för vår relation.
Ja, och vad drar du för slutsats av det?
Att vi inte ska jobba så mycket.
Ja, men det är fint. Och just det där att sitta i en bil tillsammans många timmar, det är det bästa jag vet. Det gillar jag och poptönten. Det blir lite fånigt om vi har polsvetsan och poptönten.
Men vi blandar ju lite. Ja. Är det seriöst då blir de kallade vid namn?
Bo Niklas Anders och jag brukar åka bil. Sådär. Och du vet, man stannar och köper en kaffe och googlar upp något ställe och äter en trevlig lunch, ja, med utsikt över en sjö.
Eller hur?
Och sen så hinner man liksom både börja bråka.
Ja.
Och bråka klart, liksom, för det är ingen som ändå kan kasta sig ut mitt på E4 när jag är bra i hus. Liksom. Det går inte.
Det är sant. Men bråk är bra också. Mm. Herregud vad jag har kastat saker på Polsvetsan.
Har du?
Ja, en jättefin degbunk en gång från Tupperware. Alltså, en sån här riktig kvalitet.
Gick den sönder?
Den gick sönder. Så hårt kastade jag den. Jag kastade bredvid på kylskåpet.
Är du en kastare av saker? Ja, det är så otippat.
Nej. Här brinner det till rejält. Jag har ju lite finskt påbrå. Han har danskt påbrå. Då kan du tänka dig.
Och så bor ni i Sverige.
Ja.
Vilken nordisk allians.
Eller hur? Och den där bunken, den klistrar han ihop sen. Och så drack vi kaffe i köket och jag har den kvar. Vi kan titta på den här klistrade bunken sen.
Kan ni använda den som någon slags, när det börjar hetta till och man känner att nu behöver vi en paus, ungefär som att eldupphörflagg, då lyfter ni fram bunken?
Det hinner vi sällan med. Det går väldigt snabbt.
Okay.
Ja, det brinner snabbt men slocknar också väldigt lätt, man säger så.
Jag gillar det. Jag tänkte att vi skulle införa det här stoppord liksom. Alltså,
ja.
Nu måste vi... Fast vi grälar alldeles för sällan, så jag har inte behövt komma på något ännu.
Nej, men vi kan tänka ut ett stoppord som vi kan använda.
Mördarsnigel.
Eller Jesus.
Jesus? Vad skulle man säga? Ja,
ja, men han var ju han var en sån här diplomatisk, man, sympatisk man som, ja, ville medla. Det var väl ett jättebra ord.
Ja,
att vi plockar in en extern person i ens konflikt.
Ja. Mohammed kanske? Eller?
Nej, Mohammed.
Jungfru Maria, eller?
Nej, Jesus. Är inte det ett jättebra ord? Jesus. Ja, då vet man att nu är det klart. Nu har vi bråkat klart. Nu går vi vidare.
Victoria, du har så många lager i dig. Och den här resan som vi gör tillsammans. Förlåt, det här är också en parentes. Men om jag säger att vi har gjort en resa, då måste du skjuta mig, i alla fall med en slangbella eller någonting.
Vad tänker du?
Nej, men man kan inte, jag tittade på Let's Dance-finalen. Jag menar, ja. Allting i media idag är en resa. Jag har gjort en fantastisk resa. Nej, men sluta res, liksom. Nej, men, nej, men det vill bara...
Nu är du arg.
Ja. Vi måste hitta andra uttryck för upplevelser. Allting är inte en resa. Ibland så står det också dessutom tvärstill. Även fast man lär sig saker.
Ja, men det där har jag tänkt på lite grann. Kommer du ihåg att du gav mig ett tips om att jag skulle... När jag ligger vaken på natten och svettas, då sa ju du att jag skulle börja inreda. Nu har ju soffan fastnat i dörren.
På riktigt.
Hur fan går man vidare då?
Jag kunde till det där också.
Nej, jag tycker inte alls att det där var något bra tips. Du får tänka ut något mer.
Men något vet du vad, du kan ju dra det här ännu längre. I New York, där alla trappuppgångar och hus och sådär är väldigt små. Jag har några bekanta som bodde där och då hade de beställt en soffa. Och då går ju aldrig sofforna, du vet, alla som har försökt krångla en soffa runt ett hörn.
Alltså,
det är jättejobbigt och sådär, och det är på snöret jämt. Men då ringer man liksom, vi sågar upp din soffa, bär upp den i flera delar och monterar ihop den igen. Det är liksom en etablerad service i New York. Så att i din dröm så kan du bara ringa telefonen, ta upp telefonen och ringa.
Ja, men nu tycker jag att du utvecklade det här. Nu känns det genast mycket bättre. Det kan hända att det kommer fastna andra saker också framöver, men vi tar det då.
Det har kommit en fråga från Johanna. Jag köpte en raspberry shortcake förra våren efter att Victoria tipsat om den i Nyhetsmorgon. Jag har den. Vad är det för blomma?
Det är ett hallon en hallonbuske man har i kruka. Taggfri.
Jag har den i kruka, säger Johanna, och under förra sommaren torkade den ut och i princip alla skott torkade, men några få överlevde. Jag övervintrade den utomhus, inlindad i en matta, men nu vill den inte komma igång. Den visar inga livstecken alls men ser grön ut inuti när jag har skrapat lite på den. Finns det något hopp om att den repar sig eller ska jag ge upp på den?
Ja, det låter som att den här plantan var försvagad när hon skulle invintra den. Det kan vara så att hon kanske hade den i en för grund kruka, att den inte då utvecklades och därför torkade bladen in. Men det kan också bero på att den var övervattnad. Då kan också bladen torka in, så att det är lite samma symptom på för lite vatten eller för mycket vatten. Hur som helst så var den försvagad då när hon skulle övervintra den. Och nu så ser man då inget, knappt något liv i den. Det som hon ska vara försiktig med nu, det är att vattna. För har den ingen bladmassa, då kan den inte suga upp något vatten. Så att risken är att hon övervattnar på nytt och försöker väcka den till liv så. Så jag tycker hon bara ska klippa ner den helt och hållet. Det kan bli mycket färre bär, tyvärr, men hon får i alla fall en överlevande planta. Och så ställer hon den i lätt skugga tills den börjar få nya blad. Så att jag tror inte att den är helt död. För det är väldigt, allting är väldigt sent i år också, ska man komma ihåg. Jag har flera växter som mina japanska lönnar har precis utvecklat bladen.
Ja, för du var ju orolig. Det var lite död eller levande över dem. Men ja, det börjar hämta sig.
Nu kommer alla bladen. Så att jag skulle säga att de är nästan 2 veckor senare än vad de brukar vara. Och det här får jag jättemycket frågor om just nu. Det syns inget liv och det ser torrt ut. Ja, men vänta och se. Men ge inte för mycket vatten. Har de inga blad så behöver det inte så mycket vatten.
Malin har en fråga specifikt till dig. Jag bor i Sollentuna strax norr om Stockholm där jag är uppväxt. Och sa jag då. Jag undrar om det är för tidigt att plantera ut mina försådda blommor. Det är lite allt möjligt. Sinja, solboll, jättepresskrage, lejongap, rosenvial. Vågar jag? Går ju att täcka med fiberduk om något minus skulle komma. Men vad är ditt tips?
Jag skulle plantera ut. Nu är vi ju inne i mitten på maj så att hon kan plantera ut dem. Och det ser ut som att tempen håller sig över 10 grader. Men det är klart att blir det väldigt kalla nätter eller kalla vindar så kan hon ju täcka dem, och hon avhärdar dem ju på det här sättet, så de blir bara tåligare och tåligare vart efter tiden går.
Annika har skickat in en fråga som handlar om rönnsumak. Hon köpte den i fjol, planterade den efter konstens alla regler, tunn fiberduk, litet lager lekakulor och god jord i kruka med hål i och placerade på solig altan. Den var vacker och fin hela sommaren och hösten innan den tappade alla bladen inför vintern. Men nu är vi i början av maj och den ser bokstavligen ut som ett ludet älghorn. Ja. Inte ett enda blad syns till, men många ögon. Är den senaste arten eller har jag gjort något fel?
Nej, hon har inte gjort något fel och det låter helt normalt. Min rönnsumaka eller flimsksumaka har inte heller slagit ut, utan den är som regel ganska sen ändå. Men som sagt, den är 2 veckor senare i år. Så att hon får helt enkelt ta tålamod. Den kommer att slå ut sina blad, det är jag ganska säker på. Och den ser, jag tycker den har en rätt fin beskrivning. Ludet älghorn. De ser ut så.
Lotta befinner sig i Jämtland. Och har en fråga om rabarber. Jag har satt 4 rabarberplantor genom åren på olika ställen på gården. Men de antingen dör eller växer lite halvdant bara. Och så vet jag många som har gamla, jättelika rabarberplantor som de knappt tittar åt. Och ändå växer det så det knakar. Hur gör man för att lyckas? Bra fråga, Lotta.
Ja, rabarber är ju en fantastiskt trevlig växt. Rabarber vill ha väldigt mycket näring och ganska fet jord. Så jag föreslår att hon ska täckodla. Alltså hon ska lägga på löv, gräsklipp, kogödsel. Och hon ska vattna med höns. Jag brukar lägga några nävar med heliterad hönsgödsel i vattenkannan. Så att det liksom löses upp. Och så vattnar man med det. Och det ska man göra tidigt på våren. För att det är tidigt på våren som rabarbens tillväxt är som störst. Och det är då den behöver mycket näring. Så man ska mata dem med massor med mat, alltså näring och gödsel, tidigt på våren. Det kan man göra redan i februari-mars, precis när snön har smält.
Då kommer jag att göra ett erkännande.
Ja.
Jag planterade rabarberplantor i min pallkrage. Fick jag det?
Ja, den kommer att trivas där. För där finns det ju gott om jord.
Det är skönt att du ska bli arg på mig.
Nej, men det som du ska veta är ju att den tar ju väldigt mycket plats. Så att det får inte plats så mycket annat. Men det, jag tycker att rabarbet den är vacker. Ja. Ja, den får ju väldigt vackra blad och så det är snyggt också.
Jag älskar också rabarberpaj och då gör man en smulpajs gegamoja.
Ja.
Med fiberhavregryn.
Fiberhavregryn?
Råsocker. Lite vetemjöl, så här. 3 delar fiberhavregryn, 1 del vetemjöl.
Ja.
Jättemycket smör, typ så här 250 gram smör.
Jo, man tackar.
Ja. Gärna extra salt så att det blir så lite, ja. Man kan ju i salten då. Och sen så fin skiva med rabarben, lite liksom stärkelse av något slag. Kardemumma. Så
gud, vad gott.
Man ovanpå. Alltså det är ju det enklaste. Det jag är fick, så gott. Och sen äkta vaniljsås. Alltså,
ja, det är så väldigt gott.
Det godaste som finns. Det är som att det där rå...
Kan vi inte göra det nästa gång vi spelar in?
Ja!
Frossa i en smörig sockrig paj.
Ja, jag bakar den.
Och jag fick en gång hos en kompis som heter Stina. Hon hade rivit mandelmassa och torkat i ugnen. Ja, som hon hade blandat sen med... vaniljglass som hon hade bland. Så att det var lite krispig vaniljglass.
Som mandelbiskvier blev det.
Precis, supergott. Det är också väldigt... Bra. Ja, jag ska prova det. Jag har inte gjort det själv, men jag ska testa det.
Jag fick också lite rabarber över när jag hade gjort en paj. Och då gjorde jag lite så här rabarberkompott. Jag bara kokade ihop med socker, kardemumma, vanilj och citronsaft.
Ingefär är gott att ha i också, ja. Så det blir lite tryck.
Och det var inga dåliga grejer att lägga på mackan, du.
Det var, du lade det på mackan som en liten marmelad.
Ja.
Chutney, typ chutney.
En gruyère, en lagrad gruyère under. Fröknäcke, lagrad gruyère och sen en liten klick av den här rabarbermarmelad. Alltså det blir jättegott. Man kan inte spara den jättelänge. Men...
Nej, men ska vi inte ha en liten så här rabarberbonanza?
Ja.
Ja, ah. Gott.
Jag skulle ju då egentligen bara avsluta och vara lite glad. Men då sitter du här och petar mig och säger, jag måste få berätta om att jag är en mördare.
Ja, men jag vill berätta om någonting som jag tror att... jag visade det också på min Insta-stories. Jag har nämligen hittat larver, både i mina krukor och i växthusets alla lådor. Stora, tjocka, vita larver som jag genast plockade upp och la i en hink och slängde i sjön. Ända tills jag... Medan jag höll på med det här så upptäckte jag också en liten 2 små gröna skalbaggar. Och började tänka så här, det där kanske inte var helt bra. Är det här verkligen en dålig larv? Så nu har jag googlat som en galning. Och då har jag insett att jag har ju tagit livet utav en god insekt. Eller en god larv då. Som jag förväxlade med de onda larverna. Och det här är en guldbaggelarv som så småningom blir en grön skalbagge. Och varför jag har fått in den här larven är för att jag tömmer ju min kompost i lådorna i växthuset. Och de lever ofta i komposten därför att de bryter ner växtdelar och matrester. Så den gör ju en väldig massa nytta. Till skillnad då mot pingborrelarven som kan liksom förstöra gräsmattor till exempel. Så att nu jag måste ju säga förlåt till de här stackars larverna som jag har slängt i sjön. Den här är ju ett nyttodjur.
De är ju redan döda då. Passat.
Ja, jag säger ändå förlåt. Och eftersom jag ska till kyrkan på lördag så tar jag upp det här nu. Eftersom jag mår lite dåligt. Och det här är ganska svårt därför att den är jättelik den farliga larven. Men man kan se skillnad. Jag har hittat en jättebra sida på nätet där man kan se de här larverna. Sidan heter Gardners Larva Guide. Där ser man exakt hur man kan jämföra de här olika larverna. Och den här goda larven nu då, guldbaggelarven, den är mycket tjockare och fetare. Ser du att jag pratar med en vänskaplig röst plötsligt?
Hur skulle du beskriva färgen?
Ja, den är vit, den ser inte så trevlig ut. Och den har ett betydligt mindre huvud i förhållande till kroppen. Och sen har den mycket, mycket kortare ben än de här farliga larverna som till exempel ping.
Ping eller pin heter den, som är pinne.
Nej, ping.
Ping?
Mm, pingborrelarv.
Ping-pong.
Det som jag också började tänka så här, nej men jag har inte sett någon skada på mina växter och så ändå har jag ju langat iväg de här och tagit livet av dem. Så nu känner jag mig så dum. Så att jag tycker så här, om man hittar larver i sin kompost eller i sina krukor, då är det inte alls säkert att det är någon farlig larv. Men hittar man däremot larver i väldigt sandig miljö, som till exempel i en grusig rabatt eller i gräsmattan, då är det ofta ett tecken på att det är en farlig larv. För den här guldbaggelarven, den lever oftast i komposter. Mm. Det är där man hittar dem, eller bland förmultnade vedträn till exempel.
Och jag kan ju säga, som förra året hade alltså säkert 50 stycken alltså fullvuxna guldbaggar i mina honungsrosor. Ja. Att det är en häftig syn, att de är grönglänsande, ja, i guld.
Eller hur?
Och de ser ju ut som den här guldbaggen. Det var först då jag förstod likheten med den här statuetten som man får, ja, när man vinner det här filmpriset. Ja. Vet du vad? Min syrra har faktiskt vunnit en guldbagge. Det är jag lite stolt över.
Jag vet, du har berättat det.
Ja, många gånger har jag berättat det. Det var en rolig historia.
Det är väldigt fint att du berättar om din förträffliga, begåvade syster.
Ja, men berättade jag också under själva tillställningen?
Nej.
Nej, därför att vi hade ju fått såna där kändisplatser, om man kan kalla det för, på golvet. Jag och Niklas var där, och just det här året så tänkte jag att nu måste jag gå, eftersom min syster är nominerad, hon är filmscenograf, och hade just det här året gjort scenografin till Ted, som handlar om Ted Gärdestad, den filmen. Ja, och då tänker jag så här, det här är ju hennes stund. Och jag tar lite plats ibland och jag tycker inte riktigt om det. Så där. Och det här var verkligen, jag ska inte säga någonting, jag håller mig i bakgrunden.
Ja.
Och liksom, det här är her time to shine, like, verkligen. Och sen så, kommer de till den här kategorin och de ska liksom annonsera de nominerade är. Och vinnaren är Ulrika von Fegst! Alltså, det är väl det som är en utomkroppslig upplevelse. Jag ställer mig upp där på parketten och bara skriker rakt ut om glädje.
Fast jag blir så himla glad. Fint, Jenny.
Det är också så. Och Filminstitutets vd Anna Särner bara vänder sig om. Vad håller hon på med? Liksom, en jobbig människa.
Visste
från
hon?
TV4 som bara...
Visste hon att det var din syster, tror
jag? Hon förstod det då, där, ja, eller lite efteråt i alla fall.
Fast det var väl helt underbart.
Ja, jag blir så glad.
Det är ju inte fy skam.
Nej, och så när man också vet att någon jobbar väldigt hårt och liksom dedikerat och älskar sitt liksom arbete. Och
fantastiskt.
Sitt handverk, så blev jag väldigt stolt och glad. Det tycker jag överhuvudtaget, att man ska vara över sina vänner,
ja,
och bekanta och släppa när de gör bra saker.
Och uppmuntra.
Mm. Du, känner du att du hann avsluta det här med borrarna? Ska du säga hemsidan en gång till bara, så att om man nu är lite orolig kan gå in och göra en egen bedömning av vad det är för någonting?
Gardners Larva Guide. Där kan man se bilder och förtydligande på hur de här både onda och snälla larverna ser ut. Vi måste kolla upp vad det är vi tar livet av innan vi tar till tillhyggen och dylikt.
Jag hade velat avsluta podden med de där orden, för de var på något sätt allmänmänskliga. Men vi vill ha lite tips om vad vi ska hitta på i helgen i våra trädgårdar. Trädgårdsmästarens kalender.
Ja, nu kan man börja hålla lite utkik efter löss. Speciellt bland rosorna brukar man börja hitta lite angrepp av löss och även lite steklar, så att man håller koll på det och bekämpar tidigt. Sen kan det vara dags att börja klippa gräsmattan. Och återigen rensa ogräs. Hela tiden nu i början så blir det inte övermäktigt sen. Och jag börjar sätta ut buskstöd kring mina högvuxna perenner som pioner och stormhattar, så att de får en snygg form tidigt.
Vad bra. Jag har också dirigerat min man att kissa direkt i min vattenkanna. Är det ohygieniskt på något sätt?
Nej, det tycker jag inte. Låt honom kissa i. Det finns ju speciella såna här pottor annars, men jag tror att de mest är till för oss tjejer.
Victoria, tack för idag.
Tack själv. Ja. Vi ses snart igen.
Ja, det gör vi. Och vill ni höra av er till oss så läser vi alla mejl, även om vi kanske inte hinner svara på precis allt. Och då är adressen...
rödavitarosenpodden@gmail.com.
Hej då!
Hej då!
Och det där var Röda Vita Rosen som produceras av Munk Studios.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.